är rädd att min exman skadar antingen mig eller mitt yngre barn. Om jag är ensam hemma vågar jag inte öppna om det ringer på dörren.
Du lyssnar till fjärde och sista delen av poddserien Vaccinstrider med mig, Anvi Gardberg. Många finländare kommer på kollisionskurs om coronavaccin. Vi på Yle bad er i publiken berätta om ni har grälat med släkt eller vänner eller kollegor och hur det har påverkat era relationer. Totalt har vi fått in över 900 svar. Det här avsnittet handlar om hot och våld och om en möjlig försoning. De som berättar om sin situation är anonyma eftersom det handlar om ett känsligt ämne och hälsouppgifter. Erika berättar att hennes liv har blivit en mardröm under pandemitiden.
Jag och min exman skilde oss för 10 år sedan, men vi bor i samma kvarter. Vi har en äldre tonåring tillsammans. Jag är omgift och har ett yngre barn med min nya man. Min exman tror inte på läkare. Han tror på örtmedicin och alternativ vård. Redan före pandemin förbjöd han tonåringen att ta vaccin.
Erika är i 40-årsåldern och bor i huvudstadsregionen.
Min exman är både coronaförnekare och vaccinmotståndare. Han är väldigt aggressiv. Han kallar mig sinnessjuk, lam, idiot och så vidare. Eftersom jag tror på mainstream-medier, alltså etablerade medier. Min exman är nog inte i balans psykiskt. Han vet att jag har tagit coronavaccin. Han tror att jag utövar utpressning på tonåringen och försöker tvinga honom att ta sprutan. Han skrev till tonåringen att eftersom vi bestämmer här hemma så kan vi också vaccinera så mycket vi vill. Tonåringen svarar att ingen vaccinerar mig. Låt mamma vara i fred. Han är i den åldern att han bestämmer själv om vaccin.
Vad säger din exman om coronavaccin? Varför vill han inte ha vaccin?
Han argumenterar inte särskilt sammanhängande. Han har länge varit intresserad av konspirationsteorier. Och nu under coronapandemin har det gått helt överstyr. Han hävdar å ena sidan att coronaviruset inte finns. Att det inte har identifierats i forskning. Och å andra sidan att om coronaviruset finns så är det inte så farligt. Det är helt onödigt att vaccinera mot det. Och sen hävdar han att coronavaccinet har hemska biverkningar. Han sa att han riktigt väntar på att vi ska få influensa i höst och att de coronavaccinerade dör då.
Vad säger din son?
Min son har inte velat ha coronavaccin. Jag vet inte hur stor roll hans pappa spelar här. Pappan är ganska karismatisk. Vår son är hos psykolog nu, han mår inte så bra. Det är svårt för honom att veta vem av föräldrarna han ska lita på. När det var som värst har min exman hotat skada mig. Han säger att han ska komma och lugna ner mig om jag inte slutar ivra för vaccin. Han har hotat ge mig stryk. Jag gjorde polisanmälan när min exman hotade med fysiskt våld. Det dröjde ett halvt år innan polisen tog kontakt. Och då hade jag inte fått nya hot under den här gångna halvåret. Och jag sa till polisen att jag låter det vara. Det kan ju bli värre också om det går till utredning. Polisen sa att jag och min familj borde flytta. Men jag har bara skaffat ett hemligt telefonnummer. Det har lugnat ner livet när han inte kan ringa mig. Min tonåring träffar inte heller sin far nu. Hans pappa är så rädd för strålning att han inte vill ha någon med mobiltelefon på besök. Han är livrädd för 5G och wifi-strålning.
Allt det här som har hänt, så hur har det påverkat dig själv?
Jag har varit en mardröm. Jag är rädd att min exman skadar antingen mig eller mitt yngre barn. Om jag är ensam hemma vågar jag inte öppna om det ringer på dörren. Jag har fått panikattacker och tvingats äta medicin. Jag oroar mig för vart världen är på väg. Stör mig att nätet och sociala medier är så fulla av skit och att allt det här sprids och sprids.
Det här var inte Erikas röst, men hennes egna ord. När jag talade med henne tänkte jag att mycket värre än så här kan det inte bli. Men jag har talat med andra som har det väldigt svårt. Jag talade med en man som balanserar på gränsen till skilsmässa. Han berättar att han inte kan ta coronavaccin eftersom hustrun i så fall omedelbart skulle lämna honom. Och han vågar inte ens ställa upp på intervju.
Tämän pandemian aikana syntynyt radikalisaatiossa ihminen on saattanut vakuuttua siitä, että viranomaiset, lääketiede ja kaikki valehtelee hänelle, niin se radikalisaatio on itse asiassa aika syvä.
Janne Rysky Riheläinen bedömer att den radikalisering som har skett under pandemin kan vara djup. Människor tar ett kliv ut ur samhället och upplever att institutioner och auktoriteter inte går att lita på eller ljuger för oss. Och det här syns i politiken i Finland redan nu, till exempel Ano Turtiainens valta kuuluu kansalle eller Kristallpartiet är inne på den här linjen. Och det kommer att synas ännu mera i framtiden, befarar Riheläinen. En del av dem som har radikaliserats så här kan dras in i en våldsbejakande spiral.
Yhdysvalloissahan ollaan nähty jo ja siellä niin kuin turvallisuusviranomaiset on hyvin huolissaan siitä, että tämmöiset salaliittoteoriapohjaiset uskomussysteemit, niin että sieltä tulee sisäisen turvallisuuden uhkia.
I USA anser säkerhetsmyndigheterna att konspirationsteorier utgör ett hot mot den inre säkerheten. Det här kan bli aktuellt i Finland också, anser Riheläinen. Här funderar jag på att när myndigheterna i Sverige har beställt forskarrapporter om konspirationsteorier som hot mot demokratin eller om antisemitism som hot mot demokratin, så saknar jag motsvarande utredningar i Finland. Också Riheläinen drar slutsatsen att vi ligger efter Sverige på den här punkten.
Meillä pitäisi olla myös sellaisia välineitä, joilla kohdata näitä ihmisiä. Ja nimenomaan tämmöisen, voisi sanoa, exit-toiminnan kautta. Eli se, että kun ihminen joutuu syvälle sinne kaninkoloon, niin jos hänellä ei ole väylää pois sieltä, niin hän niin kuin todennäköisemmin pysyy siellä.
Riheläinen säger att vi behöver verktyg för att fånga upp människor som vill lämna konspirationsmiljöer. Ett slags exit-verksamhet. Det finns sån verksamhet i Finland, men den handlar hittills enbart om att lösgöra sig från till exempel en jihadistisk miljö eller någonting motsvarande. Såna här metoder kan behövas också för konspirationstroende. Erika har funderat på vad desinformation om corona och coronavacciner egentligen innebär för samhället.
När jag var kring 20 så var New Age oskyldigt. Det var bara astrologi och kristaller som fascinerar mig lite. Jag tror inte på sånt längre. Men min bror, som förr var helt normal, har plötsligt börjat tro på konspirationsteorier. Han har inte heller tagit coronavaccin. Men med honom kan jag ännu umgås. Vi låter bara vissa samtalsämnen vara. Det gör mig galen att New Age och yogafolk hänger med extrem höga på demonstrationer och protester. Det finns en samhällsfientlighet som håller på att växa.
Hanna Pollack-Saranetski på Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige. Hon ser gemensamma nämnare för vissa delar av New Age och hälsokretsar och för radikalnationalister.
I de våldsbejakande radikalnationalistiska miljöer som jag har tittat på så förespråkas ofta närodlad och ekologisk kost, vilket hänger ihop med de här idéerna som rör just renhet och hälsa, men också med tankar om suveränitet, självförsörjning och med idéer om att bygga parallella samhällsstrukturer. Och det här har i sin tur att göra med idéer om protektionism och antiglobalism och om att liksom frigöra sig från det globala systemet och att inte vara beroende av det system som man vill krossa och ett system som man i de här våldsbejakande radikalnationalistiska kretsarna hävdar att en judisk konspiration ligger bakom. Sen hänger grön fascism också ofta samman med föreställningar om att jordens resurser inte räcker till alla. Det vill säga att jordens resurser är ändliga, överbefolkning är ett stort problem och man har en syn där minoritetsgrupper, flyktingar, immigranter och så vidare helt enkelt betraktas som det största hotet mot planetens överlevnad.
När vi på Svenska Yles granskande redaktion har följt med aktivister som protesterar mot coronarestriktioner och vaccin här i Finland, så har vi noterat en diskussion om Unabombaren och hans manifest.
Unabombaren, eller Ted Kaczynski som han heter, och hans politiska manifest fungerar som en inspirationskälla i de gröna fascistiska grupperingar som jag har tittat på. Kaczynski, som ju dödade ett antal personer i USA, flyttade ut i vildmarken och levde helt isolerad under flera år. Och han vände sig starkt emot det moderna samhället, egentligen emot allt som han menade leder bort ifrån det naturliga levernet, alltså teknik, medicin och vetenskap, och menade att det var farligt. Och han ägnar stort utrymme i det här manifestet åt att kritisera makten och prata om hur farlig makten är, och där han också beskriver hur vänsterrörelsen utgör kanske det största hotet mot civilisationen därför att den är styrd av makten.
År 2020 åtalades två unga män i Sverige för mordbrand med ekofascistiskt motiv. De hade inspirerats bland annat av Kaczynskis manifest. Paula Czarnecki nämner att också vår inhemska Pentti Linkola har anhängare i de här kretsarna. Han har väckt nytt intresse under pandemin och i samband med sin död 2020. Det antisemitiska tankegods som florerar nu under pandemin kan också utgöra en risk, säger Paula Czarnecki.
Att en minoritet pekas ut som direkt eller indirekt skyldig till allt ont som sker eller som tillhörande en hemlig maktelit på väg att ta över världen kan fungera mobiliserande och kan leda till våld. Och det har också historien visat gång på gång. Det är också så att de här föreställningarna, förutom att kunna fungera mobiliserande, också under pandemin har fungerat enande eller som ett sammanhållande kitt mellan olika radikala grupperingar där man har närmat sig varandra, inte minst med syftet att rekrytera anhängare. Och jag tror att det finns en risk att en del personer som tillhör grupperingar med ett stort våldskapital kan uppfatta att de har stöd i ryggen. Vi har också under senare tid sett en rad händelser där det här tydliggörs, det vill säga där de här idéernas mobiliserande krafter tydliggörs. Ett exempel är den belgiska yrkesofficer som förefaller ha varit starkt präglad av ett antisemitiskt och islamofobiskt tänkande och som stal vapen ifrån sin arbetsgivare och hotade Belgiens chefsepidemiolog.
De flesta du har hört i den här poddserien vill försöka lappa ihop sin relation till vänner eller släktingar, trots olika åsikter om coronavaccin. Elina, hon vars mormor tror på konspirationsteorin om The Great Reset, den stora omställningen, hon berättar så här.
Vår släkt hade alltid varit så att vi går på och ger inte upp förrän vi har övertygat den som tänker annorlunda. Men senast när vi talade, det var nu nyligen i september, hände något överraskande. Vi råkade i dispyt som vanligt och kanske insåg mamma att hon inte kan rubba mina åsikter. Hon sa plötsligt, vi är oense om det här, men hur mår du annars då? Hon gjorde det tydligt att hon bryr sig om mig och vill att jag har det bra. Jag vill ogärna bryta med henne helt. Nu känner jag mig hoppfull. Kanske kan det bli bättre igen.
Mikael i Österbotten hoppas ännu kunna umgås på något plan med sin vaccinmotståndarsläkting.
Läget nyast är att vi inte umgås överhuvudtaget. Det har inte funnits naturliga punkter heller att göra det. Jag är övertygad om att möts vi på gatan, möts vi i matbutiken så pratar vi det. Det kommer inte. Och det kan vara att vi går som runt hela det här och det är helt okej. Men det är inte att man skulle bjuda hem varandra till middag. Det är inte att man skulle göra någonting tillsammans. Den biten är nog tyvärr borta. Och det är ju en sorg.
Du har inte direkt brutit.
Jag väljer nog inte att bryta. Alltså på något sätt tänker jag att kanske man kan vänta ur det här. Jag har läst många artiklar, jag har läst forskning kring alltså hur man ska bemöta människor som lever i den här tron och tankevärlden. Och det ges nog tyvärr ganska mycket rekommendation att bara vara tyst och vänta. Det kan gå bättre, men högst troligt om du går in i den diskussionen så blir det värre. Så jag har nu egentligen de här sista åren nog försökt hålla ett aktivt avstånd.
Jos pystyy, niin kannattaa yrittää pitää jotenkin kanavat auki siihen ihmiseen ja sitten muistaa myös se, että se ihminen uskoo olevansa hyvällä asialla.
Janne Rysky Riheläinen anser att det lönar sig att hålla kontakt, att hålla en kanal öppen till den som är av motsatt åsikt. Det gäller att minnas att de personer som tror på konspirationsteorier själva tror att de är på den goda sidan, att de vill väl. Om de bryter alla band löper de mycket större risk för att dras ännu djupare ner i kaninhålet.
Ja sitä ei tiedä, mitä siellä sitten niin kuin voi syntyä siellä kaninkolossa, minkälaisia ajatuksia ja minkälaisia tekoja.
Men nu berättar ju många ovaccinerade och tvekare i den här serien om hur de blir angripna och utskällda.
Jos pystyy ikään kuin löytämään sen, että mikä tätä ihmisen empimistä ajaa, että onko siellä jotkut epämääräiset pelot tai...
Riheläinen föreslår att vi försöker ta reda på vad tvekan beror på. Är det en obestämd rädsla, kanske en traumatisk erfarenhet, eller reagerar personen på att vaccinet känns påtvingat? Finländska vaccinforskare har noterat att trots mot myndigheter och deras beslut är en orsak att vägra coronavaccin.
Sitä kautta voi sitten niin kuin lähteä kenties purkamaan sitä tilannetta. Ja...
Om personen själv kan formulera orsaken till sin tvekan så kan det hjälpa honom eller henne att fatta beslut och gå vidare, säger Riheläinen. Men det finns också regelrätta vaccinmotståndare som hellre kallar sig tvekare eftersom det kanske låter bättre i omvärldens öron. Sara, som du hörde i första delen av den här serien, vill inte bryta med sin syster. Hon försöker undvika att tala om coronavaccin.
Vi kan fortfarande prata i telefon, bara vi inte pratar om det. Innan så var det inte så lätt, men sen en gång så sa jag till henne att jag tycker att den här vaccinen är en sån där personlig sak och jag får göra vad jag vill med min kropp. Om jag vill ta den, det borde ju inte ha något med dig att göra överhuvudtaget. Om du inte vill ta den så respekterar jag det och det är din sak, för att vi är ju båda vuxna människor på det sättet. Och när jag pratade om det här och sa det till henne, så efter det blev det lite lättare att liksom vara i kontakt med henne, för att vi bara helt enkelt pratar inte om saken. Men fortfarande kommer det länka och sådär. Och ibland så tar hon upp det, men då liksom byter jag ämne eller börjar prata om någonting annat istället. Vi är ändå familj. Familjen är viktig. Hon är inte en ond människa. Det är hon absolut inte. Och hon vill vara på det där goda sidan alltid. Hon är bara liksom kanske lite lätt styra på det sättet.
Harriet funderar mycket på hur hon och hennes dotter ska kunna börja tala med varann igen. Ett annat vuxet barn har kontakt med dottern som bröt med Harriet.
Hon har inte frågat om mamma. Och jag har tänkt så här, det ska bli spännande att se vem tar första steget tillbaka. till en relation som har varit så fast i varandra hela livet. Eller kanske det är någon annan som kommer att förmedla oss tillbaka. Att det kommer vara någon övrig familjemedlem som kommer att vara den länken som för oss tillbaka. Men jag tror inte att det där förhållandet blir mer lika öppet som det har varit efter det här. Det är absolut. Jag har den känslan. Och den känslan, det brukar bli så som jag känner.
Du har hört sista delen av poddserien Vaccinstrider. Hela serien finns på Yle Arenan. Med uppläsning medverkade Marika Parkkomäki, producent Heidi Grandel Sonck, dramaturg Are Nikkinen, ljud Mikael Grönros och med research, det vill säga enkäter till publiken, bidrog Linus Long och Johanna Mattinen. Jag heter Anvi Gardberg.